How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
God afton, ni lyssnar på Tyres Radio 91,4 MHz. Bebej, Niklas Wendgren. Och idag ska vi tala om Bob Dylan. Och till min hjälp idag så har jag The Boos Brothers, Rolf Andersson, eller Rolf Asson Andersson. Välkommen.
Tack.
Känd konstnär som du har gjort några tavelmålningar på Dylan, eller hur?
Ett antal, ja.
Ja, du har ju också gjort ett jävligt fint porträtt av Charles Bukowski.
Ja, ja, det har jag gjort.
Ja,
flera stycken faktiskt.
Ja, vad händer med dem?
Ja, de går på Bukowskis just nu. Så.
De går på Bukowskis, ja. Men gillar du Charles dem själv?
Jag gjorde den tiden under isen.
Ja, men Charles Bukowski, han gillar dem...
Ja, jag fick tackbrev från Charles Bukowski. Han sa så här: du ska veta en sak, baby brothers, jag får presenter från hela världen, men dina två grejer som du skickat till mig, de hänger på min vägg, sa han.
Fy fan, säger jag bara.
Visst var det äckligt?
Ja.
Men sant!
Absolut.
Det är sant faktiskt.
Tore S. Börjesson, mångårig journalist, ska vi säga. Välkommen.
Författare också, vill jag säga.
Författare vill vi, ska vi tillägga nu med.
Jag hörde någon gång att när man har skrivit en bok, då är man inte författare.
Nej.
Men i samma stund som man har givit ut två, då är man författare för livet. Och jag har nått dit nu. Jag är väldigt stolt över det.
Vilka böcker har du skrivit?
Jag har skrivit en bok om rockstjärnan Dregen. Jag har skrivit en bok om det mesta i en bok som firar Hammarby fotbolls 100-årsjubileum. Jag har skrivit en bok om de legendariska Bajenlirarna Kenta och Billy Olsson. För de som inte vet, Kenta, 18 säsonger, mest matcher i klubbens historia. Teknisk, underbar mittfältare. Ja. Och hans bror Billy som har då gjort mest mål i klubbens historia. Och de spelar ju samtidigt, så att det blev så att Kenta gjorde vad han skulle på mittfältet. Som en klassisk nummer 10. Och passade fram Billy som gjorde målen. Så att det, ja, det är den senaste boken.
Ja, och sen så har ju du en, om vi ska säga så, som kanske, du har en ganska relativt stor kärlek till Rolling Stones. Du har ju varit med förut i Tyresö Radio.
Ja, det var ju...
Och en kanske mindre hälsosam relation till Keith Richards.
Nej, men jag tycker det här är, många tror att det är en relation som inte är hälsosam, men alltså en av de saker, om vi ska prata om honom snabbt, så... Det jag verkligen går igång på när det gäller honom är ju inte i första hand det här man tror med att han har varit ganska berusad genom åren, utan det är hans arbetsmoral. Han har legat i sådana 20 bast och bara för någon vecka sedan stod han och lirade inför 80 000 i Kalifornien. Och han har ju jobbat, gjort låtar och turnerat, gjort skivor alla år. Så det är nog den sidan av Keith Richards som jag är mest imponerad av.
Ja.
Sen tycker jag det är kul med det andra också. Naturligtvis.
Har du en likadan relation till Bob Dylan?
Jag har... Nej, likadan kan man inte säga. Dylan kom ju in senare i mitt liv. Alltså Stones kom ju in... Jag vet inte vem som skulle vara popstjärna idag för småbarnen. Liksom. Men Stones kom in när jag var 6-7 år.
Det tog väl upp.
Ja, men Stones kom in på det sättet när jag var 6-7 år. Så och då... Alltså, jag har tänkt på det här, varför inte Dylan kom in... Och, Och det gäller faktiskt alla mina vänner också. Vi har ju musikälskare, bodde i Farsta. Men Dylan var inte närvarande. Och jag tror det beror på att just då när han gjorde sina rockigaste plattor, Blond om Blond och Highway 61, då var jag 5-6 år.
Mm.
Lite tidigt. Sen körde han omkull på motorcykeln. Ja, det ingår i hans biografi, alltså det är legendariskt, och försvinner, och när han kommer tillbaka är en helt annan, har ett helt annat lugnare singer-songwriter-uttryck som inte passar mig då på den tiden. Då vill man ha gitarrer, man vill ha tuff kaxig musik, och då satt han och lirade country liksom.
Det vill man väl fortfarande?
Ja, det vill man. Så Dylan kom in lite senare i mitt liv helt enkelt.
Okej, okay. Ja. Roffe?
Men idag är han ju, ja, ska vi säga, Han nafsar Keith Richards i örsnibban. Alltså. En stor hjälte för mig.
Ska du kunna måla den tavlan, Roffe? När Keith blir nafsad?
Nej, men jag vet om vad Keith... svårt att träffa Dylan. Vet du vad han kallar Dylan för?
Nej.
Lucky. Han kallar honom för Lucky.
Varför det?
Nej, för att han är lycklig. Han är nog större än vad Keith och de andra är. Han är en sorts gud för Stones och hela den generationen. Han är numero uno, alltså. Mm. Alltid.
Mm. Ja, det kan man ju säga snabbt. Alltså. Det här är ganska nyligen. Det är ingen skitsnack, utan Dylan är ju hjälte för Keith. Och han uttryckte det så här att... Dylan har skrivit fler bra låtar än vad jag ätit middagar i mitt liv. Och Keith är 73, så han har käkat på middagen.
Det är ett fint
beröm,
kan man lugnt säga. Eller hur?
Jag håller med.
Och nu så händer det ju någonting då. Han fick ett Nobelpris som musiker, alltså, tog Nobelpriset i litteratur.
Ja, alltså jag personligen blev jag överlycklig.
Jag jublade.
Hur reagerar man då? Ja, du jublade.
Äntligen, tänkte jag. Äntligen. Vad fan, det är samma sak som att skriva en bok eller fan skriva en poplåt.
Ja.
Kanske är svårare att skriva en poplåt än att skriva en bok ibland, för där kan man gömma undan sig en vissa sidor. Men skriva en rak poplåt som varje ord måste vara... Exakt, för att nå inte hjärtat på folk liksom.
Jag blev överlycklig. Otroligt förvånad, men ändå har han varit med i diskussionen här ett antal år.
Ja.
Men jag har aldrig fattat hur allvarligt det här har varit. Jag har nog ändå trott att det är ett allmänt snack på stan. Så där.
Det har jag varit totalt chockad.
Men inte att akademin på allvar har begrundat hans namn. Men jag kan ju berätta en sak. Min äldsta dotters... svärfars far.
Mm.
Göran Malmqvist heter han.
Ja, han sitter ju i akademin, va?
Ja, stol 5.
Stol 5.
Expert på kinesisk litteratur, 92 bast igen nu. Och för några år sedan så krockade vi på en släktfest och började helt allmänt prata om Nobelpris. Och jag sa verkligen det, att jag skulle vilja säga att Dylan vann. Och då svarade han mig: Bob Dylan är en stor poet. Och sen gick vi inte in närmare på det, för man får inte hålla på och säga att alltså ventilera med vanligt folk. Men det visar ju ändå att vi hade en i akademin som höll honom som stor poet, och uppenbarligen var de flera som gjorde det.
Men det finns ju två. Min buksvåger, Claes Östergren.
Underbar.
Han älskar Bob Dylan liksom. Han är nyinvald i akademin.
Ja, ja.
Han älskar Bob Dylan.
Och David Bowie.
Och det
vet jag. Han är en riktig Bowie-free.
Jag har ju bjudit er på lite grogg ikväll.
Ja.
Det är ingefärs...
Det var inte bourbon som han lovade.
Nej, det är ingefärs brännvin och ginger ale.
Ja.
En skrikande rena. Skål på er. Skål.
Jävla skitrykte. Jag vill ha bourbon.
Ja, men nu blir det inget sånt idag.
Jag tycker att det var jättebra.
Här åker man till Bollmora för att dricka jävla ingefärsbränd.
Ja, men det vi kör moonshine.
Sista gången jag åker till Bollmora. Tyresö, förlåt. Tyresö ska man säga.
Ja, det...
Vet, nej, men vet sen när han fick priset, när det sjunkit in då...
Det blir jävla kakaloum i intellektuella kretsar.
Ja, jag vet
inte. Vad... nu kan man ge ett pris till Bob Dylan? Liksom.
Ja, det var ju så. Det blev ju debatt. Alltså, men ja. Samtidigt det var ju många som tyckte att det var en bra grej också.
Absolut.
Men jag blev ju extremt irriterad. Och det är ett gammalt hatobjekt. Per Svensson heter han. Han var
Expressen.
Ja, kulturchef där, tror jag. Och kulturskribent. Alltid tyckte...
Illa om honom.
Mm. Vad han skriver, jag känner ju inte honom.
Han skriver svenska.
Ja, nu är, nej, sydsvenskan är han nu, kulturchef.
Mm.
Eller kulturskribent. Han har någon position där. Och han kallar alltså Nobelpris, alltså att Dylan får Nobelpriset kallar han för en trumpifiering av Nobelpriset. Och jag menar, Donald Trump är ju, som alla vet, en extremt vulgär människa som tycker att alla mexikaner är våldtäktsmän och han ska göra en mur och...
Ja.
Han är kvinnofientlig och vulgär på alla sätt. Och... Så jag blev extremt upprörd där och kände att du kan... Det är klart att du kan tycka att Bob Dylan inte borde få priset.
Ja.
Alltså, ja. Men du kan ju inte använda liksom Donald Trump som en metafor mot Dylan.
Nej, det är ju ganska, som du säger, vulgärt uttryckt.
Ja, på något sätt så blir ju Per Svensson mer vulgär än Donald Trump när han säger det.
Ja, det gör
jag. Så jag tänkte ju, den här killen är ju ett känslomässigt och intellektuellt kadaver, Per Svensson.
Ja.
Ja, det var vad jag tyckte.
Fan vad klok du är, Tore.
Jag vet. Jag blev upprörd.
Jag blev impad över dig.
Det är klart, man behöver inte tycka att Dylan är värd priset, men då får man ju säga, de här bristerna har Dylan.
Mm.
Och istället borde vi... har gett priset till en som var på tal där, var ju Philip Roth.
Ja, det är min favorit.
Som jag faktiskt har läst en massa av.
Jag älskar Philip Roth.
Det kan jag ju köpa att man får den diskussionen.
Men om vi då... Men, alltså, varför Philip Roth har ju skrivit när han knullade med ett äpple. Och,
nej, han knullade med en jävla... lever som familj.
Så kanske det var. Det var mycket.
Jag vill rätta
det var det. Mycket handgemäng.
Två
fläskkotletter på ett element. Ja. Men i alla fall, jag menar, det är väl inte mindre vulgärt än vad Bob Dylan har skrivit? Eller, för Bob Dylan har vi direkt skrivit några vulgära sånger.
Nej.
Han är en romantiker.
Fast det var ju nog inte... Svensson menar väl bara att Dylan inte dög som litterärt sett. Alltså.
Mm.
Men det är ju kul att säga det, för Dylan är mig vetligen en av de få som aldrig har använt en svordom i en låttext. Så att det finns ingen som är mindre...
Nej.
Ja, alltså han är verkligen icke-vulgär, Dylan. Inte en svordom.
Dessutom så har han ju på det sättet som vi säger så här i... Nu är det här lokal och närradio, det här är Tyres radio. Jag menar, han har ju betytt oerhört mycket för alla människor i den generationen. Även för de som bor i Tyresö.
Absolut, absolut.
Och med sina låtar. Ja. Som,
ja, jag har ju en teori när det gäller Dylan.
Ja.
Dels är det vi som gillar Dylan. Men sen har det många folk som inte gör det, som tycker att han sjunger kraxigt och nasalt och,
ja,
och sådär. Men även dessa människor, om de har lite musikintresse och har en skivsamling, så tror jag att det är svårt att hitta en enda skivsamling där det inte finns en Dylan-låt.
Mm.
Som då kanske är gjord av en annan artist. Men,
just det.
Men ja.
Ja, vi kommer till det lite senare i programmet. Men vad är det egentligen som, om vi går till början, vad var det Dylan breakade med egentligen sådär som...
Oj, hans första hit, kan det ha varit Blown in the Wind? Nej, men han breakade direkt. Jag tror till och med att det fanns kända artister som spelade in hans låtar.
Innan han var känd?
Innan han själv var känd. Ah, okay. Och så. Just när det gäller Nobelpriset, så nu minns jag inte exakt att formulera. Men Bob Dylan har på ett radikalt sätt förnyat och förändrat amerikansk sångtradition.
Mm.
Det är därför han får priset. Så det är litteratur som ska framföras till musik.
Mm.
Det är litteratur som ska lyssnas på, inte läsas.
Ja.
Det duger att läsas, men det blir ju mycket bättre när han sjunger den. Och där tror jag behöver vi inte ens diskutera det.
Alltså, det var faktiskt någon intelligent skribent, nu kommer jag inte ihåg ifall det var svensken i Dagens Nyheter, som skrev, drog parallell med Dylan och Shakespeare, att Shakespeares texter var ju, skulle egentligen sjungas liksom eller sånt där. Och Shakespeare, det är ingen som ifrågasätter Shakespeare. Att
han inte var, idag.
Nej. Men kanske då, jag vet inte. Men det
ja, då finns, gjordes det väl.
Jag tycker det var ett jävla modigt beslut av Nobelkommittén att ta det där beslutet, att ta honom Dylan. För jag kan inte tänka mig någon annan. Philip Roth kan få det nästa år kanske. Men,
ja.
Eller någon annan, absolut. Men inte vet jag, men...
Nej, men sen har vi det här med just det här att de förändrar amerikansk sångtradition och så. Det roliga är ju den låt som brukar, alltså den brukar ju vinna omröstningar på den bästa låten överhuvudtaget i rockhistorien. Like a Rolling Stone. Och,
ja.
Och när den släpptes så sa ju Allen Ginsberg, världsberömd beatpoet, kompis med Dylan och han var ju äldre, han kompis med Jack Kerouac.
Han ville vara kompis med Dylan, han blev aldrig kompis med Dylan.
Nej, men de hängde lite.
Han var homosexuell, Bob Dylan gillade inte honom överhuvudtaget.
Han gillade Dylan honom. Har väl ingen mot bögar?
Nej, inte mot bögar, men mot Allen Ginsberg. För han
var polare, de reste ihop genom USA.
Ginsberg hängde med Dylan blev av med Ginsberg.
Ja, det är möjligt.
Prata med Isse för att höra liksom.
Isse Young?
Ja.
Ja, men hur som helst så sa Allen Ginsberg dessa ord efter Like a Rolling Stone. Bob Dylan har tagit poesin och slängt in den i jukeboxen.
Ja.
Och det är ju liksom exakt det han har fått priser för nu. Mm. Fast Svenska Akademin uttrycker lite andra ord. Men alltså han tog han förde upp det på en hög litterär nivå.
Mm.
Och förde ihop det med rock'n'roll. Mm. Och det är hans bedrift. Och ingen har gjort det bättre.
Så vi kanske kan lyssna lite på Like a Rolling Stone.
Det tycker jag. Once upon a time you dress fine, threw the bums of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware dawn, you found a fool, you thought they were all just kidding you. You used to laugh about everybody. Now you don't talk so loud. Now you don't.
vilken var den första låten då som för dig, Tore, som fick dig att gå igång så där? Var det Like a Rolling Stone som du lyssnade till nyss eller?
Ja, på sätt och vis var det, alltså grejen är när man är så här liten och musikälskar, då var ju sången, i och med att det var Beatles och Stones och allt det där, alltså man fattar ju inte vad de sjöng.
Jag vill ju bara att du ska säga en annan låt.
Ja,
som,
ja. Jag bara vill komma fram till det. Det var ju bara ett sound. Och Dylan som är så textbaserad, ja, det tänkte man ju inte på när man var 11-12 år. Utan han blev ju då, när jag hörde det, blev han ju mindre intressant med Blowing in the Wind och allt det här. Liksom. Men då hörde jag ju Like a Rolling Stone, som var ändå en elektrisk låt. Jag hörde faktiskt en live-version med The Band. Och nu, då kände jag att men nu börjar jag låta som Stones nästan. Alltså rock and roll. Ja. Men för att fatta Dylan måste man ju kliva in i texterna. Och då den första låt som där min högstadie engelska dög.
Ja.
Och som verkligen grep mig, den heter It Ain't Me Baby.
Ja, exakt. Det var precis. Det var ju den som lät som engelsk pop.
Ja,
kan man ju säga lite grann.
Plus en text som ja, har man bra högstadie engelska, ja. Så fattar man liksom. Och texten handlar ju om en dumpa en brud.
Ja.
Ja. Men nu skriver han så bra så att det blir nästan som en låt om frihet.
Men
jag vill
samtidigt
inte leva upp till konventioner och dina krav och allting. Och det kan man ju överföra på massa relationer.
Mm. Ja. Om man säger så här då, är It Ain't Me Babe, det är ju en klassisk, det är inte jag. Det är du.
Ja.
Fast tvärtom brukar man ju säga.
Ja, men han sjunger. Först är han ju så här skönt.
Det är inte du, det är jag.
Sticker iväg från mitt fönster. Du väljer själv fart. men sen sjunger han. Du vill ha en älskare för livet. Du vill att jag ska komma med blommor. Jag ska lyfta dig över trösklar. Och jag ska göra allt det som förväntas i någon slags schablonartad romantisk grej. Och så kommer ju refrängen. Det är inte mig, ja. Det är inte mig. Jag kommer aldrig leva upp det, jag har ingen lust.
Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone never weak but always strong, to protect you and defend you whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. From the ledge, babe, go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down.
Det roliga är att går man och ser Dylan när han lirar den här låten, då står ju liksom 7000 män upp och bara skriker.
Det är så.
Ja, ja. Och då är säkert inne i kärnfamilj och allting, men de vill bara skrika.
Det är trumpväljare allihopa.
Trumpväljare.
Unga, varje vita människor.
En rop på frihet. Alltså. Jag vill inte. Jag vill inte.
De har fastnat i äktenskapens boja liksom.
Ja. Så kan det vara. Ja, nej, men det är ju fint, men jag, det är faktiskt den första låten som jag verkligen så här tog, ja. För den lät ju som Beatles och Stones, ja. Kinks och det där, nej, som man lyssnade på.
Både Tore och vi är uppväxta med Beatles och Stones.
Mm.
Och det tog ett tag innan jag var med herr Zimmerman också.
Mm.
Det, för mig var det nog första gången Like a Rolling Stone som jag bara, vad fan, det svänger i katten, tänkte jag.
Ja, just det.
Sen tror jag kunde inte heller engelska det. Rolling Stone, jag tänkte, sjunga en Rolling Stones, mitt favoritband, tänkte jag liksom. Jag fattar ingenting.
Ja.
Nej, men det är det jag menar. Alltså, all pop och rock man hörde då, där var ju bara sången ett sound när man var liksom i unga år. Men ska man kliva in i Dylan, då måste man ju liksom lyssna på vad han sjung text.
Ja, ska vi vara...
Det är det jag menar med Hidde Min Baby. Det var ju en text som jag faktiskt förstod, och trots att jag fortfarande var oskuld och ung så kunde jag ändå identifiera mig med det här. Mm. Att man inte vill leva upp till krav och grejer som läggs på en.
Var du oskuld redan vid 7 års ålder? Fan.
Ja,
det
small till när jag var 9.
Ja. Du har ju jobbat som rockjournalist i många år. Har du intervjuat Dylan någon gång?
Nej, det är en annan. Jag har faktiskt träffat nästan alla jag vill träffa. Men nej, inte Dylan. Tyvärr.
Inte Dylan.
Tyvärr.
Roffe, har du träffat Dylan?
Ja, jag träffade Dylan. Det var så här, min pappa ägde ett par lokaler i Vårmöksgatan, Björnsgatan, och Isse Young som var den första som...
Vem var Isse Young?
Isse Young kanske... bokade Bob Dylans första gig i New York.
Ah, okay.
Och sen emigrerade han till Stockholm.
Och han bor fortfarande på...
Ja, han är fortfarande kvar. Han är Folklore Centrum på Vårmöksgatan. Ja.
Och innan det hade han alltså Folklore Centrum i New York.
Och det finns till och med en Bob Dylan-låt som heter någonting med Folklore...
Ja, men Isse Young, eller Bob Dylan, har två låtar som heter Folklore Centrum, där han sjunger om Isse Young och hylla honom och sånt där.
Okay.
Och ibland när Bob Dylan varit här i Stockholm så... När han har tid så brukar han hälsa på Isse Young. Och Isse Young visste om att jag var en stor Bob Dylan-freak. Så en gång jag stod och limmade ramar nere hos min mamma och pappas ramfabrik, så kommer Isse och sa, kom Roffe. Jag har någonting att visa dig. Då jag stod och limmade ramar, kan du vänta 5 minuter? Nej för fan, kom. Han drog mig i handen, sen kom jag över till hans rakt över gatan, Folklorecentrum. Och där står Bob Dylan liksom. Och jag tappar i hakan. Jag kunde ha bett om autograf, men det är som jag såg i den brinnande busken liksom. Jag fick inte ett ljud ur mig. Jag bara stod där så jävla få med. Han tog min hand. Please to meet you.
Ja, just det. Jag tar väl limmar från Söder.
Ja, för fan. Nej, jag ångrar som fan att jag inte tog en autograf. På den tiden fanns det inte selfies. Så jag hade ingen telefon. Det var ju bara att ta en fotografi med jag och Bob.
Ja. Det hade du kunnat dela på Facebook som du gick med för 3 veckor sedan.
Det är sant. Och den... det var en liten människa liksom. Så, men,
ja. Det är väl fantastiskt att man kan få en sån.
Ja, han verkar cool cat i alla fall. Ja.
Ska jag dra min story?
Okay. Du får jättegärna dra din
story. Den kvinnliga bartan då.
Absolut.
Ja, jag hade stamställe i början på 80-talet, ungefär fram till mitten på 80-talet. Det hette Mälaren, låg på Söder Mälarstrand, en röd liten båt. Där uppe var vad ska man kalla det för, enkel krog, mat och dryck. Fullständiga rättigheter. Och jag var stammis där, kände folk som jobbade där och som gick där. Och det var ungefär som att gå in i sitt vardagsrum. Bland annat så hade de då en extremt vacker finska som jobbade där.
Mm. Extremt vacker.
Ja, det var hon verkligen. Jag var så där.
Hur fan ser man ut då liksom?
Varför
alltså det är mig kanske då.
Varför ser hon inte mig?
Ja,
men vi blev ändå goda vänner fast de tyvärr inte visade något erotiskt intresse för mig. I alla fall vi sitter där och pratar och så berättar hon att hon har varit ute kvällen innan, varit på Café Opera. Ursäkta. Mm. Och en äldre man som hon sa var sliten, rynkig och ganska ful, hade stött hårt på henne.
Ja.
Och hon försökte värja sig, men samtidigt så var han påstridig och han var ju bevisligen en kille som hade pengar på fickan. De tog några drinkar och han menade på att hon borde följa med dit han bodde och hon frågade, var bor du? Jag bor på Grand Hotel. Och då säger hon, ja men det är ju nära att gå dit. Och Café Opera, Grand Hotel, vad kan vi prata om? 150 meter. Mm. Ja men vi går inte, jag har en egen limo, ja, säger han.
Nu har Roffe satt lite grogg i halsen.
Ja, jävla starkt det var det där skiten.
Ja, det är ju ingen färre starkt.
Men då börjar vi ändå bli lite nyfiken. Så hon följer med, åker limo till Grand Hotel, åker upp i hissen och sen får hon kalla fötter och känner att ja, men han är ändå gammal, rynkig och ful. Och det, ja, hur rik han än är liksom. Ja. Så hon åker hem till sin etta i Hagsyn.
Han har väl någon stolthet.
Ja. Och när hon berättar det här för mig så har jag varit på konsert dagen innan. Mm. Så jag får ju en känsla av att jag kommer bli jättedeprimerad snart. Så jag frågar den här mannen liksom, känner inte igen honom? Nej, jag känner inte igen honom. Men sa han vad han hette? Presenterade han så då? Ja, sa han hette Robert Zimmermann. Alltså då bröt jag ihop. Jag vet inte jag ska...
Robert Zimmermann
är alltså Bob Dylans riktiga dopnamn. Ja. Bob Dylan är då ett artistnamn. Jag vet inte om det, kan man säga så här radio, att jag hade gärna haft sex med Bob Dylan.
det kan man absolut göra. Ja. Jag tycker det är fint att du varit ledsen för att din servitris
inte låg på Bob Dylan. Förstod inte ens att hon kunde på Grand Hotel i en lyxsvit rida de sista 60 årens största låtskrivare liksom. Hon fattar inte. Hon
åkte för att hoppa in
här. Ja, du kan få hoppa in, absolut. Ja. Roffe, du är alltid välkommen.
Jag vet en historia om Marilyn Faithfull som blev senare med Mick Jaggers flickvän. Hon var lite grupp innan hon träffade Mick Jagger. Och en gång fick hon upp Mick Jagger följde med upp på hans rum. Mm. Och hon gick och duschade och tvättade sig ur sig klara.
Är Dylan menar du?
Ja, Dylan.
Hon var ihop med Jagger, men hon följde med Dylan.
Nej, men innan hon träffade Mick Jagger.
Du följde med Dylan.
Hon var lite groupie då. Ja. Lite groupie bara sådär. Ja. Hon är säkert en jättebra människa.
Hon var ju modell.
Ja, men hon var skitsnygg. Hon är 23-24 år, inte fan vet jag.
Hon är en fantastisk artist i sitt
egna. Ja, fortfarande. Jag snackar inte skit om Marianne Faithfull, men...
Jag vill inte bli hosam. Jag bara säger att hon är med en grupp.
Hon följde i alla fall med upp till hans rum, Bob Dylans rum. Och hon gjorde sig klar så här, som tjejer gör innan ska hoppa i bingen. Och han sitter i skrivbordet och skriver låtar och spelar gitarr. Så här, ja, jag kommer snart. Och låg i vägen. Sen till slut somnade hon liksom. Hon låg fortfarande orörd på morgonen. Då hade han skrivit 3 låtar på natten liksom.
Men ingen sex alltså.
Nej, ingen sex. Nej.
Men det kanske...
Konsten går före knullet om man säger så.
Ja, det var fint uttryckt.
Det var fint uttryckt.
Alltså, det stämmer.
Ja. Verkligen.
Det säger så i Tyresö Radio.
Absolut. Det är ju en av de visaste orden vi har sagt. Sa vi någonting som var vist förra gången vi spelade in, Tore?
Jag minns ju inte det programmet.
Nej, inte jag heller.
Tydligen har det blivit sent.
Han bara krökar ner och lägger ropnål i våra drinkar.
Nej då. Säg till när du ska
nästa
påfyllning.
Fråga. Nästa fråga.
Nästa påfyllning. Eller nästa... Positive for Street. Ska vi spela den?
Ja, den tycker jag vi ska spela.
Varför ska vi spela den?
För att den är bra.
Jag tänkte att vi skulle spela den för... Ja, men, det är ju felaktigt, men ett rykte är ju faktiskt att det här är århundradets dissningslåt. Alltså, han är ju arg på någon. Ja. Han sjunger mot ett du i texten.
Men är inte Dylan alltid lite arg?
Det ska man vara.
Ja, då, han gillar ju så här, even like a Rolling Stone, och han gillar ju liksom att sticka folk med en kniv så där i sidan.
Ja. Men
han är ju många andra sidan. Han är många ömma kärlekslåtar.
Ja,
men han är bra på att vara på dåligt humör också. Mm. Så det här, men det här är ju en låt som verkligen dissar någon.
Ja.
Vem vet man ju inte. Dylan har ju själv då inte vill avslöja det. Men ett snack har ju varit faktiskt att det är Izzy Young som han dissar. Men det tror jag är dementerat.
Tror jag inte.
Nej, jag tror inte jag heller. Men det har ju varit snacket till och från genom åren.
Nej, okej. Okay. Ja. Okej, okay. Men vi lyssnar lite på den. Right, där var Positively Fourth Street med Bob Dylan i Tyresradion med mig, Niklas Wennergren och
The Boos Brothers.
The Boos Brothers, ja. Tore S. Börjesson och Roffe Asson Andersson.